Johannes 1, vers 29. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa: se Guds lamm som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa: efter mig kommer en man som är före mig, ty han var före mig. Och jag känner honom inte, men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Johannes döparen vittnade och sa: jag såg anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig: den som du ser anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den heliga ande. Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds son. Låt oss be. Tack Herre för att du är här i denna stunden. Tack Herre för att du har kommit till oss för att låta oss få uppleva den här närvaron som bara den osynlige Gud, den heliga ande, kan göra. Och jag ber dig Herre att just detta ska uppenbaras för oss också. Att du är den som döper i helig ande och du är den som visar oss din väg. Så kom Herre, välsigna denna gudstjänst oss allihopa. Amen. Varsågoda sitt. Ja. Det var ju Johannes döparen det här. Och Johannes döparen är ingen lösryckt person mitt i kyrkohistoria eller Bibeln. Utan han kommer och är väntad på ett sätt. Men jag skulle vilja ta oss tillbaka till gamla testamentet först. Till den store ledaren Mose. Och det här står i andra Moseboken 14, det jag har slagit upp här nu. Men jag behöver inte läsa alltihopa för det är rätt långt sammanhang. Utan jag berättar. Ni vet att Mose har utvalts av Gud till att befria Israels folk från slaveri. Och han har lyckats på det sättet att nu är det inte längre så att de är slavar. Utan de är på väg ut från Egypten till det förlovade landet, till löfteslandet. Och det är ju gott och härligt det. Och de är på väg och så kommer de snart fram till det där havet, Röda havet. Och ett hav är inte så lätt att gå över, det vet vi. Och samtidigt så inser farao när israeliterna närmar sig det här gränsområdet vad han har gjort när han släppt dem. Vem ska nu göra allt grovjobbet när inte israeliterna finns där? Vem ska städa? Vem ska slå tegel under den heta solen? Och han samlar snabbt sin armé och de hinner ikapp dem så småningom. Och när de anfaller så ser Mose sig omkring och märker nu att Röda havet är framför. Vad ska han göra? Han borde ju tänka sig: okej Gud, hur har du tänkt dig det här? Jag vet inte om han gjorde det. Men han fortsatte att följa Gud och gick ända fram till vattnet. Ledde dem dit och det fanns ingen utväg. Och de som var längst fram, de blev nog säkert våta om tårna. De som var längst bak var ivriga och funderade på vad kommer nu hända. Det kommer nog hända något hemskt mycket snart. Och de som var bakom Mose måste ha trott att han blev tokig. Det här var ju det allra tokigaste man kan hitta på. Ingen rätt väg. Ingenting. Ingenstans ta vägen. Och så gick han helt plötsligt rakt ut havet. Och så plötsligt släpps en kraft loss. Som världen dittills aldrig har skådat. Inför tusentals häpna ansikten. Med ett väldigt rytande, tror jag i alla fall, delas i vattnet. Och Gud gör en flyktväg över havsbotten. Visste Mose det här innan att Gud ska göra så? Det tvivlar jag på. Det hade aldrig hänt tidigare. Inget liknande hade hänt. Det övergick människans fantasi att något sånt skulle hända. Det var ett mirakel, ett under. Och jag tycker inte man ska hålla på att bortförklara under med massa naturliga saker. Jag har varit med om det många, många gånger även när det gäller detta. Utan Gud gör ett under. Det är en kraftgärning från Guds sida och det kan han göra. Men det finns en förklaring, det tror jag. Det som överförde Guds kraft till Mose liv. Fast Mose inte visste hur Gud skulle ingripa så handlade han som om Gud skulle göra det. Och där har vi en skillnad. Han litar på något sätt skulle Gud ordna det. Och tro är en gåva från Gud. Den innebär att man litar. Och vem som helst hade inte kunnat vara Mosekläder. För vem som helst hade inte kunnat stå i det ledarskapet där. Tro kan vara många, många olika saker hos olika människor. Här stod de framför ett vatten, och idag är temat faktiskt lite grann vatten, därför att det handlar om vårt dop, om man ska titta väldigt noga på kyrkårets texter. Vatten är en speciell sak. Det kan förvandlas, omvandlas från vätska till ånga, från ånga till snö till och med, och tillbaka till vätska igen, och ändå vara oförändrat som ämne. H2O säger vi med lite finare uttryck. Det är samma sak egentligen. På samma sätt kan en kraftlös tro föra människor till många ytliga förändringar, för att sen lämna exakt samma tillstånd som hon var från början. För då har förändringar bara berört formen, inte innehållet. Tron är någonting mer. Det är att lita på Gud. Nu står vi här i texten som handlar om Johannes Döparen och vad han säger om Jesus. Det handlar om omvändelse, det vet vi när Johannes Döparen. Det handlar om dop i vatten, och så säger han något om dop i helig ande. Lukas texten säger så här, att folket var fyllt av förväntan. Alla frågar sig om inte Johannes Döparen var Messias. Men han sa till dem allihop: jag döper er med vatten, men kom en som starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Och det var mängder med människor där som lyssnade på Johannes. Och de hade en förväntan, det hade rått upprorsstämning i Israel. De var ockuperade, men nu fanns ett nytt hopp. Den grymma ockupationen skulle kanske snart vara över. En ny blomstring för Israel skulle inledas. Och man väntade på en smord ledare, en utlovad ledare, en messias, som skulle vara orädd och kompromisslös. Och han skulle lyckas. En visionär Moses. Kanske en krigare som David. En profet som Elia. En kraftkarl som Simson, som ni kommer ihåg från domarboken. I en och samma person. En superhög med messias titel. Igår såg jag Sven Reisman skrev i Göteborgsposten. 1999, samma artikel skrev Erling Ivarsson. Och jag hade sparat den och tittat på till samma söndag, första efter trefaldighet. Och han skriver ungefär så här: så kom han, den asketiska men samtidigt kraftfulla ökenprofeten Johannes Döparen. Signalementet stämde väl överens med det förväntade. Här är han, ledaren, messias, som kan resas upp till stor och stolt nation på nytt. Nu kan all denna andliga dynamik och mäktiga retorik också omsättas i politiskt ledarskap. Genom tid, backa upp honom, så utvecklas han säkert till den hög som vi behöver. Men inför denna förväntan så blir den här ökenprofeten helt avvisande. De sökte en hök men fick en duva. Och anspråkslösheten från Johannes är total. Han hänvisar bort från sig själv till den som kommer. Till den som var sandalremma han inte var värdig att upplösa. Han döpte själv i vatten till omvändelse. Men efter honom kom den som skulle döpa helig ande och eld. Och så är Jesus där. Vid strandkanten, över den genomvåte Jesus som är nydöpt. Han som Johannes sagt till, du ska döpa mig istället. Men Jesus ändå säger, gör nu på det här sättet. Då öppnar sig himlen. Guds ande kommer ner, det som en duva, och sänker sig över honom. Och röst från himlen säger, detta är min älskade son, han är min utvalde. Snart skulle man överföra det här diskussionen om Johannes Döparen riktad mot Jesus ställe. Men det var ingen hög som sänkte sig ner över honom det ögonblicket, utan det var en duva. Den heliga andes symbol, fridens symbol och livets symbol. Duvans gestalt, rösten från himlen, andens vittnesbörd säger att Jesus är något mer än en politisk omvälvare. Jesus presenterar och presenteras nu med ett evigt uppdrag som Guds son, den utvalde frälsaren. Och samma duva visar oss idag på samma Jesus Kristus med samma genomgripande befrielse. Det finns en befrielse att få. Och så är Jesus där och när Johannes försvunnit. Och människor kommer till honom istället och frågar, vad ska vi göra? Och det är ett speciellt samtal jag tänker på. Och då tänker jag på den här lagkloke mannen Nikodemus som kom till honom om natten. Det är 2 kapitel senare, kapitel 3 i Johannes evangeliet. Och han tar upp det där ämnet, hör du, Jesus, vad ska jag göra för att bli frälst, för att bli räddad? Och Jesus tar upp det här temat om anden och pekar på det. Du hör dess sus, vindens sus. Du vet inte vart den kommer, vart den går. Så är det med Guds ande. Men då frågar Nikodemus på nytt. Hur ska jag kunna få uppleva Guds rike i mitt liv? Och Jesus säger, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike ens. Och lite längre fram, det där bibelord som många av oss lät oss utan till. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att den som var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan få evigt liv. Detta kärnan i evangelium, och jag ska gissa att fler har blivit omvända genom detta bibelord än genom något annat. Jag vet inte. Men man har påverkats av det. Det handlar om Guds kärlek. Innan jag var född, innan du var född, så hade Gud ordnat frälsning åt dig. Och Bibeln, som jag tar det här ur, är hans kärleksbrev till dig. Ty så älskar Gud. Alltså det handlar om det här lilla ordet så, talar om det här något oändligt. Det förklarar allt som följer, vad Jesus led för oss. Och vilka offer Gud gav när han sände Jesus till världen. Allt han frälsar dig från och allt han har i beredskap åt dig beror på att han älskar dig så mycket. På det här viset älskar han dig. Du så älskade Gud. Hedendomens gudar är onda, fruktansvärda. Och det var det han stod mitt i med gudar runt omkring. Men de är inte mindre onda idag. På samma sätt med nutida avgudar. Som materialism, dryckenskap, sexualfixering, egoism och allt som man skulle kunna räkna ut upp. Som vi kanske inte kallar för gudar men ändå fungerar så i våra liv. Vår Gud är kärlekens Gud. Inte kristna, icke-kristna. De är rädda för sina gudar. Vi älskar vår Gud. Vår Gud har makt och kommer med en dom. Men först av allt är han kärlekens Gud som vill göra oss gott. Gud älskar ju inte människans synd men han älskar människan. Jag kan inte älska en sjukdom som tär på mitt barn eller någon av mina nära kära. Men jag älskar barnet. Han älskar dig vad du än har gjort, hur stora dina synder än är och trots den inställning du har till honom. Du älskar Gud världen. Världen är egentligen människor som gjort uppror mot Gud. Det betyder det. Men trots det älskar Gud dem alla. Bibeln säger att Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Jesus Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Står Romarbrevet 5:8. Och det står också det lite innan det. Att medan vi ännu var svaga. Led Jesus Kristus när tiden var inne. Döden för oss som är ogudaktiga. Han älskar alltså inte bara det goda. Utan han älskar faktiskt de som är onda. Och det där har vi svårt att fatta. När Jesus blev korsfäst så bad han. Far förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Och när vi nu firar nattvarden här till minne av för att återuppleva vad Jesus har gjort för oss så ska vi komma ihåg detta. Han älskar dig, det är ett uttryck för kärlek. Om man bara hade älskat det goda och de som var lydiga så hade vi kunnat fatta det. För vi älskar de som älskar oss. Vi älskar våra vänner, det är mänsklig kärlek. Men Gud älskar sina fiender. Han älskar de olydiga, han älskar de syndiga. Den kärlek som vi aldrig kan fatta. Den går över vårt förstånd. Vi kommer ihåg hans liknelse, Jesu liknelse om den förlorade sonen. Han hade vanhedrat sin far genom sitt hemska liv. Men ändå så väntar pappa med öppen faders famn för att hälsa honom välkommen hem. Denne min son var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men återfunnen, utropar han. Sån är Guds kärlek. Och i versen fortsätter med att han utgav sin enfödde son. Kärlek innebär att vi många gånger får ge ett offer. Vi får släppa något. Kärlek åstadkommer handling. Det skapar handling. Den bevisar sig själv. Och det gäller ju också om mänsklig kärlek. Gud har bevisat sin kärlek till oss genom att ge oss detta som jag berättat om. Han kunde istället för Jesus ha sänt en ängel till en ärkeängel. Men det gjorde han inte. Ingenting kunde bättre bevisa detta än att han gav oss Jesus Kristus. Var och en som tror på honom ska inte gå förlorad utan ha evigt liv. Var och en, det är du, det är jag och det är för vem som helst. Gud vill rädda dig och mig undan döden och därför erbjuder han evigt liv. Vill du ta emot det eller vill du förbli i något slags tillstånd som egentligen innebär att du inte har det eviga livet? Du får fatta beslutet, du får välja. Det är Guds kärlek. Hur kan man förkasta en sån kärlek? Men han kan förlåta allt. Men att förkasta hans kärlek, att inte ta emot hans enfödde son, det skulle vara ditt och mitt största misstag. Det är ju mänsklighetens största misstag att man inte gjort det. För han älskade världen så mycket att han gav oss Jesus för att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ett löfte från femte Moseboken, fjärde kapitlet. När ni söker Herren och när du söker Herren din Gud, då ska du finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och hela din själ. När du är i nöd och allt detta drabbar dig i kommande dagar, då ska du vända åter till Herren din Gud och höra hans röst. Ty Herren din Gud är en barmhärtig Gud. Han ska inte överge dig eller fördärva dig. Han ska inte glömma det förbund han ingått med dina fäder och med ed bekräftat. Gud är här, Jesus är här, genom den helige ande Gud osynlig. Han som är hos oss, han är här för han vill döpa helige ande eld. Och det innebär att du och jag får ta emot honom i våra liv. Och få uppleva hans närhet på ett speciellt sätt. Ta emot hans kraft. Och vi har att säga ja tack, jag vill så gärna. Det är det bästa svar jag kan ge till Jesus. Det bästa svar jag kan ge på hans erbjudande. När han ska lämna sina lärjungar så säger han till dem, ta emot helig ande. Och det vill han säga till oss till dem, ta emot denna helig ande. Jag vill vara hos er genom den helig ande. Låt oss be. Jesus, du känner våra tankar, du känner våra liv. Du känner hur vi står inför det här ordet, det här erbjudandet. Och jag ber dig, Herre, kom. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Bli kvar. Ta över.